Hur medvetna är SVT-journalisterna om sin vänsterlutning? Vad kan skapa sammanhållning i ett splittrat Sverige? Och ska vi verkligen fira jul den 24 december? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Vi ska också ge lite bok- och musiktips inför julen. Varmt välkomna till det här julspecialavsnittet av Veckans Nyheter. Med mig Sara Andersson och bibelläraren Sven Almqvist som också är ledarskribent på Världen idag.
Just det.
Ja, för några veckor sedan så pratade vi om varför svensk kultur tycks vara så vänsterorienterad.
Mm.
Och idag tänkte jag att vi skulle prata om hur det står till med medierna. I vårt systerprogram Hotspots intervjuades nyligen journalisten Janne Josefsson. Mm. Och han sa då att under hans många år på public service så var de allra flesta vänsterpartister eller miljöpartister.
Mm.
Och att det påverkade vilka ämnen man tar upp och på vilket sätt man tar upp dem. Och för en tid sedan så gjorde jag slag i saken och började titta på alla 1930-rapportsändningar och skrev upp sånt som jag tyckte var osakligt, ensidigt eller missvisande.
Mm.
Det här gjorde jag under 4 månaders tid lite drygt. Mm. Och det visade sig att det blev över 200 inslag som blev uppskrivna i mitt lilla block under den här tiden. Och det innebär inte att alla de här inslagen skulle fällas i granskningsnämnden, men det var då att det var vinklar som på ett eller annat sätt kanske gynnade den gröna sidan eller röda sidan eller de liberala värdena.
Mm.
Och jag har nu sammanfattat den här granskningen i 10 punkter som jag tänkte att vi skulle gå igenom lite kort och sen ska du få kommentera det hela.
Exakt.
Det första som jag lade märke till som var väldigt vanligt, det var att den dåvarande, det här gjordes för ett tag sedan, att den dåvarande socialdemokratiska regeringen inte ställdes till svars för olika saker. Det var väldigt ofta inslag om energikrisen, höga elpriser, höga drivmedelspriser, utan att det lyftes fram vilka politiska beslut som låg bakom det här eller vilket ansvar regeringen hade.
Intressant.
Sen var det andra frågor som exempelvis kriminalitet, cementbrist, arbetslöshet och så vidare, där regeringen inte heller ställdes till svars.
Mm.
När det gäller kriminaliteten så ställdes däremot polisen till svars för utvecklingen vid något tillfälle.
Mm.
Finns det någon självkritik inom polisen? Frågade reporten.
Mm.
Den andra punkten som också var väldigt vanlig, det var att det ofta var en form av pressmeddelande journalistik. Det innebär att man gör en nyhet av någonting som exempelvis då Socialdemokraterna skickar ut. Och då blir det då det perspektivet som finns i det här pressmeddelandet. Mm. Exempelvis så lyftes det fram att den dåvarande S-regeringen ville satsa på friluftslivet, på brottsbekämpning, på klimatet, på landsbygden och på terrorismbekämpning. Ganska ofta fick dåvarande oppositionen dock ge kritik på det här, ska man säga, till SVTs försvar.
Mm.
Men det var ofta det inte skedde. Och ibland förstärktes också budskapet av att någon fick tycka till och då var väldigt positiv till det här förslaget.
Mm.
Ja, nummer 3. Det här var i en period där coronapandemin var väldigt aktuell och det var otroligt många inslag där covidvaccinen framställdes helt och hållet positivt.
Mm.
Jag vet inte hur många inslag det var där en intervjuperson eller en expert sa någonting sånt här. Vaccinera er. Jag vill ju varmt rekommendera alla att överväga vaccination. Det här talar för att man så snabbt som möjligt ska vaccinera sig helt. Snälla, gör det. Gamla, unga, barn, alla. Det är ingen fara. Fler måste vaccinera sig. Fler måste vaccinera sig. Gör inte samma misstag som jag, utan ta vaccinet.
Mm.
Vaccinet är inte bara nödvändigt, det är oumbärligt, livsviktigt.
Nej, men det är ju utan tvekan intressant. Ja, fortsätt.
Ja, punkt nummer 4. Då var det att något som nästan helt och hållet framställdes positivt var saker som hade med grön omställning att göra.
Mm.
Som vindkraft, solceller och elbilar.
Mm.
Det handlar om vilka personer som intervjuas, vilka frågor som ställs, vilka uttryck som används. Exempelvis så ställde reporten de här frågorna. Kan acceptansen för vindkraft öka om? Eller är det verkligen kött som kommunen ska hålla på med? Eller kan de vara på väg i fel riktning när det gäller kärnkraft? Dessutom så är det ett väldigt stort fokus på klimat och miljö i huvud taget, beroende på hur man ser det. Men under den här perioden så var det över 100 inslag som handlade om klimat och miljö.
Mm.
Och då var inte väderkatastrofer inräknade i det här.
Okay.
Mm. Vi ska gå vidare till nästa punkt. Och då handlar det om att orsaker till otrygghet, kriminalitet och situationen i utsatta områden inte förklarades.
Mm.
Det kunde exempelvis vara ett inslag om att ambulanspersonal utsätts för allt mer hot och våld. Eller att skolelever känner sig allt mer otrygga.
Mm.
Men det gavs antingen ingen förklaring alls till de här sakerna eller en ofullständig förklaring. Mm. Som exempelvis det kan ha att göra med sociala medier när det gäller det här med ungdomarna då. Sen punkt nummer 6 så var det väldigt ensidigt i värdefrågor som abort och HBTQ.
Mm.
I de här inslagen så är det som att man utgår från att tittaren har ett liberalt perspektiv i de här frågorna. Och det innebär då att det kanske bara är personen på den liberala sidan som intervjuas. Eller ett inslag om hur kvinnor i Polen påverkas av restriktiv abortlagstiftning så var det sorglig musik. Och så vidare.
Förstärkande effekter hela tiden då, runt inslagen.
I vissa fall. Sorglig musik var bara vid ett tillfälle, tror jag. Men det handlar mycket om vilka personer som intervjuas och att någon från andra sidan som är abortkritisk inte intervjuades.
Nej.
Sen punkt nummer 7, där jag sammanfattat lite olika, men det var ofullständigt eller missvisande i flera andra frågor, exempelvis om Brexit, om EU-förslag, om migrationskaos i USA, där hela förklaringen inte gavs.
Nej.
Och sen punkt nummer 8, det handlar om hur inslag läggs efter varandra och hur det påverkar helhetsbilden.
Mm, intressant.
Mm. Exempelvis var det ett tillfälle då det började med ett inslag som handlade om sjönära tomter som följdes av ett inslag som handlade om skyfall som i sin tur följdes av ett inslag som handlade om vad SMP-regeringen vill göra för investeringar för grön omställning. Man fick liksom intrycket av att det är farligt att bygga tomt nära sjön och snart kommer skyfallen.
Du ser drama i det hela, så precis, ett växande drama i det. Ja.
Men om du röstar på Socialdemokraterna eller i Miljöpartiet så kan den här katastrofen undvikas.
Mm.
Och det fanns flera andra exempel.
Det var skönt att det blev, att man kan undvika det.
Precis.
Mm.
Yes, och punkt nummer 9, det har lite med den första punkten att göra, men det handlar då om det som SVT ofta anklagas för, det vill säga att inslag vinklas till de rödgrönas fördel.
Mm.
Och det hände vid flera tillfällen, exempelvis när Miljöpartiet intervjuades i samband med sin kongress i en tid då det var skenande energipriser och skenande drivmedelspriser. Då ställdes inga kritiska frågor till Miljöpartiet kring vilket ansvar de hade för situationen. Utan då ställdes istället frågan om hur Miljöpartiet ska kunna få större förtroende igen.
Ja, okej.
Och samma vänster- eller grönröda perspektiv var det på flera inslag om politik i andra länder. Exempelvis valet i Chile där bara vänsterkandidaten intervjuades och så vidare.
Mm.
Och punkt nummer 10, det handlar om att man med jämna mellanrum bryter mot den grundläggande journalistiska principen att låta båda sidor komma till tals. Det här handlade främst om utrikesfrågor faktiskt, olika konflikter, då det var ofta som den goda parten bara intervjuades medan den onda parten inte fick ge sin syn av frågan.
Mm.
Det var såklart många fler punkter än det här, men det där var i alla fall 10 punkter. Och jag kontaktade SVT för att låta dem bemöta den här kritiken, men de ville inte svara. Och även kontaktat dem nu precis före den här inspelningen och de vill fortfarande inte svara. Men vid några tillfällen när vi på Värden har skrivit om specifika frågor och hur SVT har rapporterat om det, exempelvis abortfrågan, då har de svarat att de måste se på helheten av deras rapportering. Man kan inte se på enskilda inslag, bara att de ska visa båda sidor och så vidare. Så, vad säger de där?
Applåd till det, vilket fantastiskt jobb du har gjort. Det är lätt att bara kasta iväg en åsikt om att det är liksom vänsterprofilerat och så vidare. Nu vet vi ju det, att det finns ju undersökningar som har gjorts tidigare om att 75 uppemot 80% av public service reportrar är vänsterpartister eller miljöpartister eller har åtminstone lutning åt det hållet, vilket ju då skulle man tycka slår det igenom. Nej, men vi är helt opartiska, sägs det. Nu visar ju du här att tendensen är, ja, du är ju en skolad journalist, du är ju tränad och ser det här, du har ju liksom, kan ju liksom analysera det jag tror gemene man inte självklart gör.
Mm.
Du skickar ju någon form av sammanfattning på de här punkterna till mig igår kväll, så jag tittat lite på texter och så, och vad är det du säger egentligen här? Och då vill jag bara förstärka några nyckelord, för då har du pratat länge, nu ska jag prata lite sånt. Nej, men alltså, jag tänker okritisk rapportering. Nämligen precis, och det är som du själv säger, nämligen att man rapporterar en åsikt som är korrekt och så ställer man ingen kritisk fråga till den. Och för att göra det enkelt nu, när kanske en miljöpartistisk frågeställning kommer, så rapporterar den, men man ställer ingen kritisk fråga. Om SD till exempel, vi tar det som lite mer tydlig kontrast, kommer med en åsikt eller ett förslag, så redovisas den och så kommer en kritisk frågeställning, vilket är rätt. Det ska komma kritiska, vi behöver verkligen ha kritiska frågeställningar till SD, men vi behöver ha det till Miljöpartiet också, som en kontrast nu. Så det tycker jag var bra att du tog fram ensidighet, det vill säga den makt du har är ju att hela, och ni journalister har, är att välja vilka frågor som ska lyftas upp. Och folket vet ju inte vad ni inte har valt. Man Nej. Tänker på det ni har valt. Därmed har ju ni urvalsprivilegiet och styr därmed människors åsikter faktiskt. Sen en sak som jag har lagt märke till, nu ska jag komplettera dig här lite, det är att rätt svar vinner. Om man nu har den här journalistiska principen som är rätt, nämligen att man har både en som står för en fråga och en som är emot den frågan. Men den sista, den som sist kommer med kommentaren och ger det rätta svar, oftast är det lutning åt Miljöpartiet vänster. Alltså, det blir som att, och här kommer svaret. Journalisten säger inte så, men det blir ju det sista som sägs i ett ämne. Det har jag lagt märke till. Och sen också tystnad är nyckelord. Att kriminalitetsfrågan, man fick ju förr inte ens problematisera invandrarprofilen eller invandrarfrågeställningarna. Det får vi göra nu, men det fick man ju inte förr. Så att bara tystnaden gör att man styr faktiskt ett budskap. Och sen har man läst lite psykologi, så är det en sista sak nu då, som inte du nämner, som jag ändå, och det är vilken makt ni journalister har. Om det är ett antal inslag, om det är ett inslag, vi säger från Jim Åkesson nu, som reporten inte gillar, så fort det inslaget är klart, byter man direkt ämne. Men om det är ett inslag man gillar, så är journalisten tyst någon liten sekund. Och därmed gjuter journalisten eller nyhetsuppläsaren ett budskap till den miljon som tittar. Och så är nästa ämne. Det vill säga, det var bra sagt. Så att ni styr mycket mer än vad jag tror folk förstår.
Men kastar vi inte lite sten i glashus här när vi pratar om det här? För vi på Världen idag, vi intervjuar ju ofta abortkritiska personer, israelvänliga personer, konservativa personer.
Jo, men vi har ju gått ut och klarlagt att vi är en konservativ röst i medievärlden. Vi har ju klargjort vår position. Men sen är det ju självklart viktigt för oss att vi också är noga med att få kanske fler än en röst hörd i en specifik frågeställning. Medan public service är ju ämnade. Mina skattemedel går ju till för att de ska ha en opartisk förhållning. Vilket de bevisligen inte har. Du har ju visat det nu. Och undersökningar visar att 75-80% röstar på Vänsterpartiet, Miljöpartiet. Och det kommer igenom här. Mm. Så att det är där den enorma makt de har. De pengar de har. Jag skulle också vilja ha de där pengarna för att göra min åsikt ännu mer hörd, va?
Precis, vi kan se om vi kan få lite av de pengarna hit kanske.
Det får vi rösta fram de som tycker det då.
Precis. Men tror du att journalisterna är medvetna om den här lutningen?
Det är klart att de är medvetna. De är ju medvetna om lutningen. Men de tror ju att de har rätt. Det är ju inte så att de sitter och vill vara, nu ska vi vara onda. De tror ju att de har rätt i att hjälpa gemene man där ute att faktiskt tänka rätt och rösta rätt också. Men man har en agenda som kommer igenom. Jag menar, en myrstack byggs ju inte av ett enda stort strå. Det byggs av många, många små saker. Tillsammans blir det en myrstack. Och det är precis det vi är med om. Vi sakta märker vi hur, varför tänker vi som vi gör? Jo, vi blir, om du så vill, indoktrinerade att tänka så.
Men hur mycket tror du att folk påverkas av det här?
Mycket, mycket mer än vad folk vill tro faktiskt. Alltså. Min mamma är en stabil kvinna, född i Finland. Men jag märker när jag resonerar politik med henne, vilket jag inte jätteofta gör. Då kan hon bara, ja men det står i tidningen, underförstått. Eller det säger de ju på tv, underförstått. Då är det ju rätt och sant. Allt som sägs måste prövas. Även det jag säger naturligtvis måste ju prövas. Och är det sant så tål det väl att prövas. Och det gör ju att ibland folk vaknar upp för en fråga. Men hur har jag kunnat tänka så? Och jag tror också att det som gör att alternativmedia växer väldigt mycket. På gott och ont. Gott därför att rösten måste höras. Men ont därför att allt är ju inte guld där ute som glimmar. Va? Men alternativmedia växer mer och mer. Därför folk säger, men vänta nu. Varför säger ni inte sanningen? Så att återigen, va? Alltså, vi behöver medvetandegöra den vanliga svenska medborgaren om att du måste börja tänka själv och söka sanning.
Mm. Vad ger det för konsekvenser då?
Ja, men konsekvensen blir ju att människan får en skev bild av hur det egentligen...
Och vad blir konsekvensen av det? Varför är det så farligt?
Ja, men, därför att då röstar man ju fram den som hävdar den skeva bilden. Och som du kanske egentligen inte har den uppfattningen. Men du tror att miljöfrågan som är jättekänsligt nu, om jag bara får en propagandistisk syn på vissa kärnkraft, säger vi. Och det är ont, och det är inte så strålande. Jo, det är ju strålande, men på ett annat sätt. Alltså, det är negativt, negativt. Om det är så att jag hela tiden hör det, det är klart, då röstar jag emot kärnkraft när det väl blir ett sånt val. Och sen uppkommer det liksom mer kunskap och insikt. Men vänta nu, det är ju inte så, det är ju oerhört många fördelar med det. Och säkerheten har ökat enormt. Och till och med nu börjar det ena partiet efter det andra.
Ja, det är lite en annan fråga.
Det är en annan fråga, men det är ett exempel på hur en propagandistisk syn får att få folket att börja tänka på ett sätt som propagandan säger. Men de vill ju inte bli anklagade för att vara, liksom, ha springande agenda. Men det är ju självklart så att dina åsikter speglar igenom. Så ingen är ju 100% neutral, men man får väl hitta någon form av större balans, så kan man väl ändå säga.
Ja, vi får sätta punkt för den diskussionen.
Ja, det var bra. Bra jobbat.
Ska gå in på nästa ämne. Och då handlar det om hur man kan skapa sammanhållning i ett land som är splittrat, som Sverige ändå är idag. Man pratar ibland om lägerelden, det vill säga saker som får människor att samlas kring någonting. Människor i ett land eller en grupp. Och förr i Sverige kanske man hade lite fler sådana gemensamma referenspunkter, som att alla sjöng vissa psalmer i skolan, alla tittade på månlandningen, eller nästan alla tittade på Hylands hörna och sådär, har man hört. Idag har vi kanske inte riktigt lika mycket sånt. Det är visserligen många som tittar på program som Melodifestivalen, På spåret eller Solsidan. Men det kommer samtidigt många människor från andra kulturer till vårt land som kanske tittar på helt andra program. Och därtill så har vi ett ganska hårt samhällsklimat med splittring, rädsla och misstänksamhet. Hur kan vi skapa sammanhållning i Sverige, tror du?
Det som är viktigt här, Sara, tycker jag, det är att man måste någonstans börja med: vill jag Sveriges bästa? Vill jag Sverige? Brinner jag för Sverige? Alltså, har jag någon form av kärlek ändå till den här nationen? Oavsett om jag kom igår eller om jag varit här i 50 led. Jag såg 10% av Sveriges befolkning har fortfarande DNA från vikingarna, såg jag här om dagen. Men jag menar, oavsett hur lång vi har varit här, måste ju ha någon form. Har vi inte den känslan? Om jag har den här känslan, jag bryr mig egentligen inte om den här traditionen. Jag vill bygga ett islamiskt kalifat över världen. Punkt. Då är det problematiskt. Eller jag vill bygga ett socialistiskt, marxistiskt rike som strunt i nationsgränser. Om det är så som är min yttersta drivkraft, kommer jag aldrig att möta dig i en lägereld. Jag kommer aldrig möta dig i en lägereld. Men vi måste någonstans komma till: har jag någon form av vilja till sammanhållning? Vi måste börja där.
Så det är det som är det viktigaste, skulle du säga, kärleken till Sverige?
Ja, och att man vill Sveriges bästa. Och att man vill någonstans bygga vidare på där vi är.
Jo, men vad är Sveriges bästa då?
Ja,
vad ska man komma överens om?
Jag vet, det där är svåra frågor. Jag menar ju att det som ändå kan kitta ett land samman, det är ju dess historia. Och det är dess framtidsvision. Ska Sverige betyda någonting för världen? Och då kommer man också in till det som har med kultur att göra, det som har med kärna att göra. Jag ser ju Sverige som en kristen nation. Och att det har betytt otroligt mycket. Så att jag skulle ju vilja se Sverige som... Ja. Du kanske predikar här.
Ja, det vet vi. Yes, men vad konkret kan man göra då för att skapa den här sammanhållningen som du pratar om?
Ja, har du något bra förslag?
Alltså, nej, det är du som ska svara på frågan.
Det är jag som ska svara på frågan. Ja, men vi måste börja någonstans ställa utmaningar till en ung generation. Vad Sverige är, vad Sverige har varit med om och vad Sverige skulle kunna göra. Och här tror jag ju ändå på att lyfta fram historia är viktigt. Och se vad Sverige har fått betyda. Det lilla landet Sverige har fått betyda jättemycket för världen. Vi behöver få visioner igen. Utan vision, vi behöver ha landsfäder och landspersoner som har visioner för Sverige. De är större än skattesänkning.
Vad ska det vara för vision då?
Ja, men det krävs... Jag kan inte sitta här och vara som en liten bobe och skälla ut någonting, va? Utan Det måste vara en vision som är stor.
Ja, men hur ska politikerna klara det, men inte du klarar det, menar
du? Det finns ju... Jag är bara en liten enkel ledarskribent här. Vi behöver människor som har vision som är stora och fånga upp. Utan vision går folket under. Och nu är jag ju kristen. Jag tror någonstans att Gud har en plan för Sverige. Gud har en plan för Sverige. Och jag tror vi ska kunna fångas av den visionen för Sverige. Mm. Vi har ju också en kors i vår flagga. Jag tycker ju att rätt definierat och på rätt sätt så kan det vara en befrielse för världen faktiskt. Där så mycket orättvisa sker och så mycket förakt mot den enskilda människan finns. Så att Sverige skulle kunna bli en fantastiskt land som är till en välsignelse för världen. I en värld som lider.
Ja,
och så vidare. Nu är predikan igen. Förlåt mig.
Jag får se om våra tittare har andra förslag på vad som kan skapa
så kan det
sammanhållning och en vision för landet.
Absolut.
Vi ska gå över till nästa ämne. Mm. Och då har det blivit dags för lite tips på musik och böcker inför julen. Ja, vi ska ge lite tips här inför julen. Mm. Och vi ska få in vår fotograf och ljudtekniker Jonas som också ska ge lite tips. Yes, men vi börjar med dig Sven. Mm. Vad har du med dig?
Ja, Jonas. Då får du flytta en sekund där. Så där. Då har jag med mig Jonathan Kahn. Jag har faktiskt gjort reklam för honom förut. Det är en fantastisk, spännande person faktiskt. Som har en förmåga. Han talar om Joshua-manifestet. Det handlar om framtiden. Vad kommer att ske enligt skriften och i den tid vi lever i. Mm. Och han menar sig då kunna se nycklar in i framtiden. Man får tro vad man vill. Jag tycker det här är fascinerande författare. Han får mig att öppna upp ögonen och säga wow, hjälp, hur kan han få fram så mycket kunskap? Så Joshua manifestet, en ny bok.
Mm, tack för det tipset.
Tack för det. Vad har du med dig då?
Ja, jag har med två böcker här som är lite av klassiker. Till en början så har jag en bok från en författare som jag tipsade om när vi tipsade om böcker i somras. Men nu är en annan bok av henne. Den heter Kärlek som befriar och är skriven av Francine Rivers. Hon är en kristen romanförfattare.
Just det.
Och den här handlar om en prostituerad kvinna i 1800-talets USA. Och en man som upplever att han får bud från Gud om att gifta sig med henne. Mm. Det är en väldigt fin historia som handlar om kärleken mellan man och kvinna, men även kärleken mellan Gud och människa.
Mm, spännande. Var du läst den?
Japp, den var väldigt bra. Och sen har jag en bok som är ännu mer klassiker här, som egentligen är flera böcker, men nämligen Narnia-böckerna.
Wow.
Det är kanske många som har läst dem som små, men jag tycker den passar väldigt bra att läsa i juletid så här. Och att man absolut kan läsa den som vuxen. Det är ju teologi i barnboksform, som man brukar säga. C.S. Lewis som har skrivit om fantasyvärlden Narnia och olika barn som får kliva in i den.
Spännande, jag har sett filmer men jag har inte läst dem.
Har du inte läst dem? Skämtar du? Då vet du vad du ska göra i jul.
Ja.
Kan vi diskutera när vi är tillbaka?
Ja, hjälp. Ja, absolut.
Yes, och Jonas, vad har du med?
Ja, jag har med lite musik förstås.
Vad bra.
Så att, jag tänkte börja med den här. Många känner kanske igen rockgruppen Jerusalem. Mm. Och just idag så släpper de ett helt nytt album, studioalbum. Och helt på svenska, 11 låtar. Och det är en blandning av liksom nuvarande medlemmar och lite gamla medlemmar som är med. Och det är 70-tals doftande rockriff.
Wow.
Och alltså de här elementen som man känner igen från deras liksom tidigare album.
Mm. Är det bra?
Ja, jag tycker det är bra. Jag har bara lyssnat lite förhands... klipp, men det låter...
Är det första på länge de har släppt? Eller?
Ja, alltså förra albumet som var studioalbum, det var ju 2010.
Ah, wow!
Mm. Så att, och också, det var på engelska och det här är på svenska. Så att de som har längtat efter nytt material på svenska med Jerusalem har ju verkligen något att se fram emot här.
Kul, jag har lyssnat mycket på Ulf Kristianssons egna skivor, men inte så mycket på Jerusalem, så kanske man ska ge sig kast.
Och lite kul också, han har med sig sin son, Filip.
Mm.
Som finns med både som musiker och sångare och låtskrivare faktiskt.
Mm.
Kul. Och vad har du med dig mer?
Ja, sen har jag med de här. Det är som två i en på något sätt. I höst så har det ju sänds en tv-serie med tema musik, kristen musik. Eller för att lyfta fram den kristna musikskatten. Så TBN Nordic har ju sänt och 35 norska och svenska sångare åkte till Nashville. Var där några dagar, spelade in över 60 sånger. Och ja, resultatet blev ju liksom den här serien där de också berättar om sina liv och sin resa med Gud och så liksom. Så att det här är ju då, de har liksom sammanställt musikdelen av det hela. Och ja, en del kanske känner igen det också från, det gick ju på SVT, en ihopklippt specialvariant av programmen. Så att det, nej, men det, om man inte har tittat på den serien så rekommenderas det också. Ja, det är väldigt fint.
Fint.
Yes, tack så mycket för det, Jonas. Ja. Då har det blivit dags för nästa ämne som är två tittarfrågor om julen. Ja, vi fått in några tittarfrågor och två av dem handlar om julen. Så jag tänkte att vi skulle ta upp dem nu. Den ena lyder så här. Berätta om julbocken. Symboliserar den djävulen med horn och bockfot som Nikolaus hade med sig i koppel som en hund? Vad svarar du på det?
Alltså, den har en bocken som symbol har faktiskt en ganska mörk, om man så vill, historia. Alltså ända i förkristen tid så... asaguden Tors vagn drogs av bockar och gav ett uttryck för styrka. Den var bocken ett uttryck för styrka och även en fruktbarhetssymbol faktiskt. Sen i katolsk tradition så på 1000-talet, Sankt Nikolaus som du nämner om här är ju ett helgon som faktiskt höll då en bock i någon form av koppel just för att den goda helgonet hade kontroll över den onda bocken. Så det fanns verkligen en symbolik runt det. Sen när den här traditionen kom till Sverige på 1700-talet, 1700-talet, då fick den här bocken mera ett skogsväsen av något slag. Som hade en liten stökig och liten busigare roll. Man kunde skrämma barn med bocken och man skulle liksom på något sätt blidka bocken, ha den under bordet och så vidare. Och det här uttrycket, finns det några snälla barn här, är ursprungligen bocken som säger det. Alltså, som någon form av hotande roll. Då. Sen tog ju jultomsrollen över den där frågeställningen. Då. Men, så att den har faktiskt en liten mörk historia.
Hur ska man tänka som kristen då? Kan man ha en halmjulbock i sitt hem?
Ja, men alltså du kan ha fåglar, bilder på fåglar. Alltså det är ju det. Vi finns ju getabockar här nere ute. Och någonstans har ju Gud, om du så vill, skapat den så. Det kan ju den hjälpa. Så att allting beror ju på vad du lägger för liksom betydelse i det. Men det här är historiken runt den faktiskt. Så att, och i Gävle har man ju det, men man bränner dem oftast.
Precis, jag skulle säga det. Man ska inte gå ut och slänga ut sina julbockar.
Alltså, jag tycker kanske inte att du behöver göra det.
Nej, vi går över till nästa fråga. Det är en tittarfråga från Elin i Finland. Och hon skriver så här. Hur ska vi kristna se på julfirandet? Jag har förstått att Jesus inte ens är född i december när vi nu firar minnet av hans födelsedag. Och att Bibeln inte heller uppmanar oss till att göra det. Så, vad svarar du på det?
Ja, men alltså, hon har ju grundläggande rätt. Alltså, det är ju inte så att det står i Bibeln exakt. Vi kan inte räkna ut exakt när Jesus föddes. Många tror att han föddes 4 före Kristus.
Vissa tror att han föddes på våren och andra. Ja, men alltså, beroende på hur hedarna beskrivs.
Så absolut, så kan det vara. Va? Katolska kyrkan fastslog 354 efter Kristus. Att man skulle fira Kristi födelse den 25 december. Och det har ju säkert att göra med att det är det mörkaste, alltså det mörkaste midvintertid och så vidare. Det här ljuset, ett barn blir oss fött, ett ljus ska komma till världen. Så det finns ju en logik i allt detta. Så att jag menar ju att det är väl inte fel att lyfta fram Jesus och fira detta och minnas att han faktiskt kom på jorden. Sen har vi ju ingen historiskt belägg på att det skedde exakt det där datumet. Men sen är det faktiskt så här att det finns också hedniska seder och bruk som har så att säga smält samman med kristen tradition. Så är det va. Så det finns ju ett antal moment i det vi kallar för julfirandet. I mitt hem till exempel så har vi inga små djävulstomtar. Alltså det kan jag säga, men vi kan...
Har du några tomtar alls?
Alltså det här Sankt Nikolaus-tanken är ju en liten annan profil. Så det kan man ju kanske tänka sig ändå då, speciellt när barnen var små. Jag har en liten ordning runt det, men man får tycka vad man vill om det. Jag kanske är lite fanatisk där, men man kan väl ha kunskap om att det är liksom ingen renodlad kristen varenda moment i alla de här bockar hit då, som vi tog upp nu nyligen. Då.
Men man kan ändå fira Jesu födelse den 24-25 december,
absolut,
tycker du?
Absolut, absolut. Han har ju kommit till jorden och det var förutsagt i Jesaja 9, 700 år före han föddes. Och det är väl härligt att lyfta fram det och alla våra fantastiska julsalmer. Så att jag tycker man kan på ett moget sätt titta på det. Och det finns ju alltid två diken. Men jag har respekt för människor som kanske säger nej till vissa moment i det. Och andra sväljer allt med hull och hår. Så det är väl hjärtans motiv det handlar om.
Yes, vi avslutar den diskussionen där. Hur ska du själv fira jul nu då?
Jag ska åka ner till Skåne. Till min frus släkt i Skåne. Bara kalorifri mat. Kanske inte, men du vet om att Gud gillar kalorier. Det är därför han gjorde så många av dem.
Yes, det kan jag vara tacksam för.
Du då?
Jo, jag ska ner till Småland till mamma och pappa och fira med syskon och syskonbarn och dem där. Så det blir nog bra.
Jag hoppas du får det trevligt, Sara.
Yes, tack så mycket för den här säsongen, Sven.
Tack själv.
Absolut. Och tack till er som har tittat. Vi kommer tillbaka någon gång efter 13-helgen, antagligen inte förrän i slutet av januari eller början av februari. Hoppas att ni vill se oss då.
En fråga bara. Är det här skådebröd? Vet du vad skådebröd är?
Ja, det vet jag. Det nämns i Bibeln. David åt det, så det får nog du också göra.
Tack.
Och vill ni stödja det här programmet får ni gärna swisha en gåva. Ha en god jul.
God jul.
Ja, men hur ska politikerna klara det, men inte du klarar det, men nu?
Det finns ju... det finns den... Nej, det där... det var svårt. Nej, men jag klarar ju inte. Jag är bara en liten enkel ledarskribent.